Du lyssnar på Närbild, en podcast från magasinet Paragraf. Fler poddar hittar du på magasinetparagraf.se/podd.
Sollentuna häktet där Jonas Falk sitter nu är landets modernaste säkerhetshäkte. Det innebär bland annat att ingen personal följer med mig när jag tar mig fram mellan olika våningar och korridorer. Jag kan inte trycka på någon knapp i hissen utan man ser mig via alla kameror som följer mig och någonstans ifrån trycks jag upp till den våning jag ska till. Gröna små lampor tänds och ståldörrar öppnas när jag närmar mig dem. Annars är det som vanligt på häkten och fängelser med betongväggar, fönster med pansarglas och ståldörrar. Jag kommer in och får sätta mig vid ett bord tillsammans med två vakter och får vänta på Jonas. Efter några minuter kommer han in från en annan dörr. Vi får inte ta i hand och hälsa och vi får inte räcka över några papper eller liknande till varandra. När jag för 20 år sedan intervjuade honom på Kumla fängelsets bunker var inga sådana problem. Men här är han omgiven av maximala säkerhetsbestämmelser. Det pålande ljud man ibland hör kommer dock varken från Jonas, personalens eller min mage, utan från att någon spolar i en toalett ovanför oss. När vi pratades vid på telefon några dagar före intervjun klargjorde Jonas att han inte ville prata om den kommande domen i hovrätten, eftersom det bara skulle bli spekulationer. Så vi bestämde att jag skulle återkomma till honom med en ny intervju efter att domen har kommit den 26 juni. Den här gången fick det därmed bli hans upplevelser av de olika turerna i det här fallet. Från det att han greps i Colombia till hans situation idag med den spanska arresteringsorden hängande över huvudet.
Nej, det är en myndighet som heter Digin som arbetar tillsammans med DAS. De griper mig i Giraldo, heter det, som ligger ett par timmars bilfärd från Bogotá. Och sen tar de en helikopter, eller de ringer dit en helikopter och så flyger vi till Bogotá. Och då är det DAS som tar över och sköter själva formaliteterna, att verkställa den här utvisningen.
Och sen kommer svenska ambassaden in i bilden.
Ja, vi kommer in till och landar vid deras militärbas där, så har de ett stort väntrum. Och då finns det då representanter från nationella polisen och sen från DAS och den här DIN. Och det dröjer väl inte så lång tid innan det kommer in en svensk person. Han ser inte mig först, för jag sitter en sån här stor växt som är i vägen. Och då kommer han in i den här lokalen och så frågar han dem på spanska: är det här alla poliser som har deltagit i operationen? Och så säger de ja. Och då bugar han sig två gånger ner halvvägs till marken. Och så säger han att jag ska tacka er och ni har gjort Sverige en stor, med betoning på stor tjänst. Och så precis när han har sagt det här så tittar han till vänster och då ser han att jag sitter där. Och då blir han röd i ansiktet och så kallar han till sig den ena polisen, Jaime Lizarazo. Och så hör jag att han frågar: hörde han vad jag sa? Och så säger jag vet inte vad polisen sa, om han sa ja eller nej. Men sen backade han fort ut i lokalen i alla fall därifrån.
Och sen så kommer den här processen då, på vilket sätt du ska skickas ut. Alltså vi har inte utlämningsavtal med Colombia.
Nej, men du kan lämna ut, du kan enligt en speciell narkotikalag stifta något samarbete, så kan du göra det. Så att det var ju vad de hade erbjudit dem från början. Men det ville ju inte Karin Bergstrand. Och då kom den här myndigheten in, den här DAS istället. Och så sa de att vadå, vi kan utvisa honom. Och det är alltså en myndighet som har ägnat sig åt brott sedan 50-talet ungefär. Jag tror de var inblandade i runt 5000 mord under den här La Violencia, som det kallas, en period i Colombia där. Eftersom det är Colombias säkerhetspolis. Och sen har de, jag kommer inte ihåg vilka år det var, men allt det här känner ju såklart svenska ambassaden till när man inleder det här samarbetet. Och det de har anklagats för, om man tittar på Google, googlar dem, så är det att de har varit inblandade i mord på, chefen dömdes bland annat till 25 år för mord på en människorättsaktivist. De har fått en avlyssningsutrustning från USA och ägnat sig åt att de sålde avlyssning till narkotikakarteller så att de kunde avlyssna poliser, domare, åklagare. Så fanns det olika prislister på det. Då skulle man beställa avlyssningar på andra kriminella som de sålde också. Och sen ägnade de så att de avlyssnade själva domare i högsta domstolen, politiker och journalister. Och sen dömdes de för att de hade hotat journalister också och var direkt inblandade i AUCs, de här dödspatrullerna då, paramilitära dödspatrullerna. AFC står ju för 80% av kokainhandeln i Colombia också. Så att de är ju involverade i det också. Och det tyckte svenska ambassaden var alldeles lämpligt att anlita dem för att iscensätta en olaglig utvisning.
Förklara skillnaden, alltså utvisning och utlämnande, det är det som är...
Ja, vid en utlämningsprocess hade jag ju fått min sak prövad av en domare. Och då hade ju den här domstolen först tittat på den bevisningen som de hade skickat över. Och sen hade han ju också satt restriktioner att de får inte åtala utöver det som utlämningsavtalet avser. Och sen enligt colombiansk grundlag så får du inte en utlämning lämna till tredje land efteråt. Och det är bland annat det då som Karl Bergstrand skriver i de här JIT-protokollen då, att det är ett problem att man sen inte kan lämna vidare. Men vid utvisningen så försvann ju alla de rättigheterna.
Och du menar att utvisning skulle man inte ha kunnat gjort rent formellt?
Nej, eftersom det står ju i, det är ju inskrivet i konstitutionen att om du har en flickvän i Colombia så får du inte utvisa någon. Och det här skulle ju naturligtvis den representanten från svenska ambassaden ha berättat för mig när han var där. Men det gör han ju inte. Han sprang ju därifrån istället. Och sen när vi begärde ut de här papperna, kommunikationen, så fick vi ut ett maskat exemplar av ett mejl. Och sen efter hovrättsförhandlingen nu så har de tagit bort den maskningen. Och då det är det som är åberopat här i häktningsförhandlingarna. Då står det där de här problemen som de säger som kan uppkomma. Och det ena är då att om man flickvän så kan man inte utvisas. Men det tyckte alltså UD att när vi skulle få det ut så skulle det maskas bort. Den rättigheten till dem. Fast de visste att vi visste om det.
Vad händer? Är det svenska poliser som kommer och som flyger med dig till Sverige? Eller hur går
det? Ja, de åkte ner 3 stycken som de colombianska poliserna pekade ut på mig, för mig på planet. Men de satte där för att de skulle vara hemliga.
Mm.
Och sen frågade jag ju colombianska polisen, för jag förstod ju att det här går inte korrekt till. Så jag frågade honom i Colombia, vem är det som betalar mina flygbiljetter? För att identifiera om det här är en colombiansk eller en svensk åtgärd. För juridiskt så är det ju 2 skilda saker, såg jag. Och då sa han, nej, det är vi som har betalat biljetterna. Och sen när jag träffade Karin Bergstrand på första häktningsförhandlingen så frågade jag henne, vem betalade biljetterna? Och då sa han, nej, det är Colombia som gjorde det. Och lite några år senare så gick vi igenom UDs material och då ser man att det är Sverige som har betalat min flygbiljett. Och colombianska polisernas flygbiljetter såklart.
Hur många colombianska poliser är det som är med?
På flygresan?
Ja.
3. Från DAS.
Och hur går det till? Det mellanlandar och...
Ja, vi mellanlandar i... Eller han kommer fram till mig, den ena colombianska polisen, så säger han att de har ett problem för att det finns ingen direktflyg till Sverige.
Mm.
Och då säger han att det de ska försöka göra är att de ska upprätta en arresteringsorder när jag landar i Frankfurt. Men det gör de ju inte, och det har jag förstått efteråt varför de inte gör det. Men när vi landar i Frankfurt så säger jag till polisen i Frankfurt att colombianska polisen har ingen rätt att ta mig från Tyskland till Sverige. Jag är ju ute ur deras territorium, ja. Och började ifrågasätta det, men det var ju bara en massa stress där. Och sen skulle springa till nästa flygplan fort innan det händer någonting, så att det inte blir att man åberopar politisk asyl eller någonting sånt där. För Colombia har ju naturligtvis inte rätt att föra mig från Tyskland i handbojor till Sverige. Utan det de har rätt att göra vid en utvisning, det är att skicka mig ut ur landet. Och det står också i de här mejlen som vi fick fram senare att det är inte ens säkert att de kommer skicka några poliser med överhuvudtaget. Men efter att Sverige betalade dem så gjorde de det.
Är man bojad under hela en sån där process från Colombia till...
Ja, jag var ju bojad. Flygkaptenen vägrade ju ta bort handfängslet och sätta på sådana här... plasthängsel, utan det var riktigt hängsel hela vägen.
Vad sitter man och tänker under en sån där resa då?
Nej, jag förstod ju att det var något konstigt, alltså hela förfarandet. Det var, jag kommer inte ihåg idag, men det var väl mycket som snurrade i huvudet där. Det var ju därför jag ställde de här frågorna, och det var ju väldigt märkligt att det kommer in en svensk från ambassaden och beter sig på det sättet och tackar colombianska kriminella. Alltså alla i Colombia vet vad DAS är. De klassas ju som Sydamerikas mest fruktade säkerhetstjänst, och de har ju konkurrens där. Så att när en svensk representant från ambassaden beter sig på det sättet och blir så stressad när han ser att jag har hört vad han har sagt, då förstår jag att det här är ju väldigt, väldigt märkligt.
Du har i princip ingen aning då? Vad det handlar om, men att du ska föra till Sverige? Eller
Jo, den här kolumbianska polisen berättade ju alla, allting och alla misstankar.
Ja, att det är grovt narkotikabrott och så vidare.
Ja. Ja, först hittade han ju på en historia att vi skulle mördas för att vi inte skulle veta om vad det gällde. Men sen när jag skrattade åt honom så tog han tillbaka det och sa han att det är Sverige vill ha det utvisat. Och då frågade jag utlämnande nu. Nej, utvisat. Eller varför de inte har utlämnande, har utvisat. Det var ju redan innan vi flög till Bogotá.
Mm. Jaha, de såg först att du var för att skydda dig från att bli mördad.
Ja. Och då brukar man inte bli gripen med handbojor och 30 poliser. Och det mördas ju 150 personer per dag i Colombia, så att det var inte så troligt att de skulle komma och omhänderta den här svensken och beskydda honom.
Kom det 30 poliser?
Ja.
Vilken bild man måste ha målat upp liksom.
Ja, det är ju en annan sak. De hade ju bestämt sig, de som samarbetade med svenska polisen, att det här skulle bli en stor sak. Så att när vi landade på flygplatsen i Bogotá, då stod det väl 20 fotografer och fotade och filmade varenda steg som jag gick genom hela internationella flygplatsen och sen ut till, vidare till den här militärbasen. Samma processen. Så stod de och filmade under hela tiden när jag var i Colombia. Släppte inte kameran blicken, så att säga, en enda sekund. Och sen stod det väl i tidningarna där att Sveriges Pablo Escobar blev gripen och att det var så stort. Och det handlade om var ju att man skulle måla upp en bild av att det skulle existera en knarkbaron, att det fanns väldigt mycket pengar och så fanns det kontakter med en person som har blivit gripen för narkotikabrott. Och då gick man efter kvantiteten istället, så producerade man en av världens längsta rättegångar. Det som är fördelen med det anglosaxiska rättssystemet, det är ju den här tillåtlighetsprövningen som man har. Då måste man inför en domare först presentera bevisningen och så får man förklara vad det ska bevisa för någonting. Och sen avgör han om det är på det sättet och så får man sen åberopa det. Men i Sverige har vi fri bevisprövning, så att åklagarna får ju åberopa precis vad de vill. Och därför kan de ju bygga de här långa rättegångarna. Hade det varit i England eller USA så hade rättegången kanske tagit en vecka, för att då hade de ju avvisat 99% av allting som de ville åberopa. Men det kan ju inte svensk domare göra.
Hur klarar du det här? 3,5 år isolering, 1,5 dygn ute och sen in igen och isolering. Hur fixar du? Hur funkar du mentalt för att klara det, så att säga?
Ja, det är ju en lite svår fråga.
Fråga en psykolog.
Ja. Nej, det är ju, du menar vad man får krafterna ifrån?
Ja.
Nej, det är ju på grund av att man inte är skyldig till det man är anklagad för. Så har man ju någonting att kämpa för. Det har väl förmodligen underlättat.
Och sen att du jobbar med materialet hela tiden i princip.
Ja.
Och att du är den enda inblandade som kan lite spanska och allt betyder.
Ja.
Du släpptes. Och så greps du igen efter cirka 36 timmar. Det här tänkte jag på när du släpptes. Alltså, inom kriminalvården har man ju utslussningssteg. Du gick från total isolering till att stå på gatan. Det måste vara den kortaste utslussningen i kriminalvårdens historia.
Ja, på 5 minuter. Ja, 10 kanske det tog.
Berätta, vad hände? Någon knackar på dörren och säger du är fri? Eller?
Ja, de såg när de knackade på dörren. De var en lucka i dörren. Och sen såg de att jag hade telefonen och hade pratat med advokaten. Så de trodde att jag hade fått det beskedet. Så att de öppnade och sa att du vet väl vad vi ska säga. Och då förstod jag vad de skulle säga, men jag visste inte det. Och så sa de att du kan packa dina saker så kan du gå hem.
Du måste snurra tankar i huvudet i ett sånt läge.
Ja, det blev ungefär som att du skulle blinka och hamna på månen ungefär. Den kontrasten när du hamnar på gatan.
Och då är det ungefär 3,5 år till 90% isolerad.
Ja, till 100% isolerad. Jag är 24 timmar om dygnet isolerad. Om jag inte går ut på promenad där en timme.
Och så är du då ute, träffar familjen, träffar din hund, går på stan och handlar kläder, fixar lite. Och så en kväll så tvärnitar du polisbilar.
Ja, det började lite tidigare. Det började på NK, så upptäckte jag 3 spanare från Riksgrund, tror jag var. Men jag pekade bara ut vilka de var, för de som var med, bland annat min försvarare var med. Och tänkte väl inte mer på det. Det är inte så ovanligt att de följer efter. Sen var vi på Söder och åkte upp i det här Sky, någon Skybar där som de har. Och så åkte vi ner och så hade man tydligen då bokat att det skulle ske ett gripande, som man hade kontaktat Expressen, så att de stod just på den platsen. Och sen Precis när vi kom gående där så sätter man på blåljusen och gasar lite så man kan få tvärnit. Så det var ett riggat gripande som skulle ske just där och särskilt att tidningarna skulle få med till.
Vad tänker man då?
Ja, det vet jag inte. Jag var väl ganska förvirrad eftersom jag hade inte sovit den natten heller. Så att jag vet inte vad jag tänkte överhuvudtaget. Först trodde jag att när de kom och slog på blåljusen så trodde jag att det var den här gruppen som gick framför. För det var någon grupp där som hade varit stökig och sparkat mot de bilar. Så att först när jag såg dem då trodde jag att det var de som skulle bli gripa.
Vad säger de? Vad är skälet att gripa dig?
Nej, de säger att de måste reda ut det här, att det finns en internationell efterlysning och de vet inte vad som händer. Sen sätter jag mig i bussen och då hör jag på radion att de har haft span i flera timmar och då slänger sig någon av poliserna på radion och stänger av den. Och det hade vi ju sett tidigare att det var på det sättet. Så att själva arresteringsorden, den var ju i samråd med Karin Bergstrand. Och spaningen påbörjades ju innan den var ens utfärdad. Så det här var ju någonting som de hade planerat.
Och sen hamnade du tillbaka i gamla celler.
Ja, först blev det arrest, fyllecell på Kronoberg. Och sen dagen efter en kvart eller 10 minuter i samma cell jag hade på Kronoberg. Sen direkt blixttransport hit och sen samma cell som jag frigavs ifrån. På deras så kallade disciplinavdelningen.
Och sen fattar kriminalvården beslut att du ska få sina restriktioner. Det var inte en propå från Spanien och inte från svenska åklagare, efter jag förstår.
Nej, svenska åklagaren skrev ner till Spanien och frågade om de ville att det skulle vara restriktioner. Och då svarade han och sa att enligt spansk lag så får bara terrorister ha restriktioner. Och det ska jag då inte ha såklart. Och då klev kriminalvården in och satte fulla restriktioner ändå. Och hänvisade bland annat till tingsrättens dom då, som hovrätten har rivit upp.
När du har träffats 94 eller 95, jag är lite oenig om när det var, så satt du på Kumla bunkern. Har du klarat den här tiden på grund av det, så att säga? Det är inte nytt för dig, du vet hur du ska stå ut under det hårdaste förhållande vi har i svensk fängelsevärld, det är ju Kumla bunkern.
Ja, det vet jag inte eftersom jag inte har någon annan erfarenhet. Du säger att jag inte har det, men du kan inte riktigt jämställa 24 timmars isolering per dygn med ens bunkrarna. Så att det är nog individuellt.
Du och dina advokater hävdar att den här spanska förundersökningsdomaren är jävig. Hur menar ni då?
Först och främst så har han deltagit eller deltar fortfarande i en joint investigation team. Det är alltså samma förundersökning som det är i Sverige. All uppfattning som han har om mig härrör från svenska åklagarna Karin Bergstrand och även Rikskrim då, som har varit där nere. Och i den mejlkommunikation som vi har tagit del av så visar han ju med all tydlighet genom att håna andra misstänkta som har åberopat vissa eller begärt vissa advokater, så säger han att jag hoppas att de har mycket pengar. Och om någon advokat som jag hade begärt så sa han att han är väldigt skicklig men jag är ändå inte orolig. Och man skriver såna här hurra och rop när Karin Bergstrand säger att hon har fryst aktier i Sverige. Det finns ingen fråga om vem som äger hon, om det finns någon koppling till mig, utan han kallar dem istället för Jonas Dirty Money. Och det visar att både Karin Bergstrand och han har ju personliga intressen i det här. Och på det sättet kan man ju då anse att han är jävig, särskilt när han styrs över eller av Karin Bergstrand. Och Karin Bergstrand har ju prövat sitt mål i Sverige nu och Svea hovrätt har upphävt häktningen. Då blir det ju lite märkligt när en i teamet går in och begär en häktning en gång till. Och dessutom åberopar Stockholms tingsrätts dom som bevisning.
Vad kan hända framöver? Alltså, jag har inte tidigare satt min internationella arresteringsorder inom EU, men jag har gjort det nu och det är ganska skakande läsning faktiskt. Alltså att en nation inte kan slå vakt om sina medborgare på något sätt. När jag läser det här så tänker jag att om inte de drar tillbaka till spanjorerna så kommer det att skickas till Spanien. Att Sverige kan i princip inte göra någonting åt.
I normala fall är det så, eftersom hela syftet är att inte det landet där personen grips, de ska inte ens få pröva någonting. Utan om det är till och med uppenbara brott mot fair trial och det, så tror jag att det anses att det landet som begär ska pröva det. Och då ska man alltså förlita sig på det landets rättssystem. Och det är det åklagarna på häktningsförhandlingarna hela tiden påpekar, att syftet är ju att vi inte ska ifrågasätta någonting utan att allt ska prövas där. I det här fallet så finns det ju andra omständigheter som är unika eftersom man har medvetet kringgått en utlämning. Och hade det skett en utlämning så hade man inte kunnat lämna mig vidare till Spanien. Och då är det väl en principiell viktig fråga, vem ska belastas för det? Ska jag bli av med mina rättigheter att inte åka vidare, eller är det åklagaren som ska bli av med sina rättigheter? För det är hon som har valt det.
Du menar utlämningen från Colombia till Sverige?
Ja, precis. I andra länder så hade de inte kunnat skicka någon vidare, för då hade det landat på åklagarna att det är de som hade, och inte att det är den misstänkte som lider en rättsförlust i en sån situation. Och det är väl förmodligen därför som Frankrike och Spanien så starkt motsätter sig Karin Bergstrands idéer om utvisningen. De talar om att de i Frankrike, justitiedepartementet, har erfarenheter också, så att det har förmodligen hänt förut att man har gjort på det sättet och inte kunnat kört någon vidare.
Men där är ju då en formell grund som man kan ifrågasätta det hela på. Och sen som det då kommer en friande dom i hovrätten, vilket jag tror, så ja, då faller det här att det ska vara narkotikapengar som är tvättade i Spanien.
Ja, hela det spanska åtalet bygger ju egentligen på Sveriges vilja att få hjälp med tvångsmedel. Så det är svenska brottsanklagelserna som har grundat den förundersökningen. Mm. Och sen har ju Spanien då tilldelats vad de ska utföra för i den här målsättningen. Och det är ett förverkande av de här tillgångarna. Men den viljan kommer ju från Sverige, och grunden är ju hela tiden de här narkotikamisstankarna. Och som jag sa så har man ju till och med åberopat tingsrättens dom som bevisning. Och hänvisar ju till de här händelserna. Och det som har hänt är ju att Spanien var redo att köra det här, skrev de i sommaren, hösten 2011. Och ville att man skulle utfärda en europeisk arresteringsorder som skulle användas på så sätt att jag åkte ner, hade processen och sen återfördes till Sverige. Karin Bergstrand hindrade dem från att göra det, så att de lät det här ligga. Och sen under våren, när man har väntat i 3 år, så kunde man inte vänta 2 månader till hovrättens dom. Utan då började Karin Bergstrand istället påskynda åtalet där nere, så att man kan formulera det här åtalet på tingsrättens dom, eftersom hon förmodligen insåg att tingsrättens dom inte kommer stå fast. Och det är ju lite anmärkningsvärt att man kan vänta i 3 år, men sen orkar man inte vänta till 26 juni för att ha en dom från nästa instans. Så det är ganska uppenbart vad som har hänt. Man behövde tingsrättens dom som underlag.
Det som förvånar mig med sådana här internationella registreringsorder är att det kan tas på så låg nivå. Alltså en kammaråklagare går till en lokal tingsrätt och så är det klart. Alltså jag skulle kunna acceptera det mer om det måste tas på motsvarande riksåklagarnivå. För det är nationella stora frågor vi pratar. Och det där är lite förvånande. Och förklaringen jag har fått, jag pratade med någon professor som kunde det här. Alltså, tanken är att det ska processen ska kunna gå snabbt. Men alltså, jag förstår, jag håller med om att det är konstigt att sådana stora beslut kan tas på så låg nivå. Va?
Ja, särskilt när du har så stora skillnader mellan de olika rättssystemen. Och det är därför man har de här så kallade listbrotten då, eftersom det finns ju så mycket brott som inte är ett brott i vissa länder. Och med tanke på det, och med tanke på att länder kan ha yrkanden som är helt absurda också, så skulle man kanske kunna tycka att det skulle ske en annan prövning än att det ska gå formellt som att någon åklagare i Sverige anhåller någon i Sverige och det blir gripen i Sverige. För det är på den nivån det är.
För medlem i kriminell organisation, det har ju Spanien och Italien, men det har ju inte Sverige.
Nej, och då är det ett så kallat listbrott.
Och den kriminella organisationen, det är väl de som nu är åtalade i Sverige och syftar på. Det kan inte vara något annat.
Nej.
Så domen kommer om exakt en vecka. Och sen finns det lite olika scenarier då. Vad skulle du sätta dina pengar på? Kommer det att skickas ner?
Om de kommer vidhålla det här, så tror jag inte Sverige har så mycket. Eller det är den här utvisningen. Det är ju det som de kan avgöra. Och det är väl kanske någonting som de borde avgöra också. Om de ska anse att svenska medborgare blir rättslösa. Om åklagare väljer att få hit någon genom det typen av förfarande. Men om man skulle bortse från den omständigheten, då tror jag nog att man åker ner.
För det enda då, någon instans i Sverige kan vädja till dem att ompröva sitt beslut möjligtvis. Något annat kan man inte göra från Sverige, man kan ju bara...
Ja, nästa steg är ju naturligtvis att spanska advokater agerar där nere. Och det blir väl så att den spanska förundersökningsdomaren skickar väl in sina förslag, som jag har förstått det, till en domstol. Och så ska försvaret kommentera det. Och eftersom han har åberopat, han har till och med åberopat telefonavlyssning med Maurits Andersson. Så att tittar man på den åberopade bevisningen så har han tänkt att köra narkotikaåtalet igen där nere. Och backa upp det med tingsrättens dom. Men om hovrättens dom skulle vara annorlunda så kommer ju naturligtvis försvaret åberopa den. Och då vet inte jag om han ska göra en omprövning av det. Eller det blir en märklig situation. Även om han som förundersökningsdomare med den inställningen han har tycker att det är okej, så kan man väl utgå från att en spansk domare, en riktig domare, kommer att anse att en dom som har vunnit laga kraft kan användas, och knappast en dom som inte har vunnit laga kraft, som dessutom har överprövats.
Hur ser en dag ut på häktet för dig då? Från du vaknar?
Ja, hur ser det ut? Dörren är låst i 24 timmar om jag inte tar promenad, som sagt. En timme kan man gå. Varannan dag kan man duscha. Varannan dag kan man cykla. Eller ro, en rodmaskin finns på den här avdelningen. Och varannan dag kan du raka det eller klippa naglarna. Och det är väl de aktiviteterna som finns. För övrigt så är det väl normala är väl 23 timmar om dygnet i en säng. Läsa en bok eller skriva någonting på datorn.
Men du får ha ditt material som gäller ditt mål.
Nej, jag har inte det. Det var så omfattande så det gick inte heller. Utan det jag har på den här datorn är avlyssningen och mejlen. Så det materialet kan jag jobba med. Men i pappersform och det, så är det för mycket. Den avdelning som jag sitter på är en form av säkerhetsavdelning. Jag vet inte, de andra avdelningarna har väl bättre träningsmöjligheter. Och sen finns det ju gemavdelningar. Men det här är ju någon form av tukthusavdelning, verkar som. Man ska ha så stela regler som det bara går att ha. Om någon, du måste säga till varannan dag får du göra någonting.
Hur mycket har du förhörts under de här 3,5 åren? Har de återkommit då och då med nya förhör, eller hur har det sett ut?
Nej. De första 5 månaderna hade jag förhör. Jag tror de första 4 månaderna handlar om det som avser Spanien. Utan att svensk polis då delgav mig att jag var brottsmisstänkt i Spanien, så ägnade man 4 månader åt att förhöra om hus, bilar, båtar och så vidare. Och sen efter, jag tror det var någon gång i maj, när jag förstod att man hade en medveten taktik att man skulle försöka dröja ut på det här så lång tid som möjligt. Och när jag insåg att det här knappast rörde sig om en brottsutredning där man utredde brott, utan här hade man ju bara beslutat sig för någonting. Då beslutade jag mig för att skulle sluta medverka på förhören. Och sen på hösten där 2011, när de sa att de skulle ge oss en förbilaga på den här förundersökningen, då bad jag om ett förhör en vecka innan och att jag skulle förhöra som allting som rörde misstankar om Harriet, så att inte hon drabbades av att jag inte ställde upp på förhör. Och då kom de och hade ett förhör, och sen var det något förhör efter. Sen dess har det inte varit något förhör.
Kunde du någonsin tänka dig under tingsrättsförhandlingarna att det skulle bli 18 år och har det 50 miljoner i skadestånd?
Det var ingen som kunde tänka sig det.
Och hur reagerade du när du fick det?
Ja, det håller jag helst för mig själv.
Jag tänker den här situationen. Du sa att du kunde börja innan frisläppandet komma. Eller var det här?
Här.
Och så står du ute på gatan efter ett tag. Hur tänker man inte någon som skämtar, eller vad är det frågan om? Jag försöker föreställa mig situationen efter 3,5 års isolering.
Nej, det blir en form av överbelastning på hjärnan, märkte. Det tog inte mer än en halvtimme. Det kändes det ungefär som man har varit vaken en vecka. Det blir för stora kontraster, så att det fungerar bara inte.
Fick du synproblem? För det vet jag ganska vanligt och psykosomatiskt att man börjar...
Ja, det som hände, som jag märkte, jag gick ut med hunden och sen tänkte jag att jag skulle ta en joggingtur där. Sen när jag började jogga, då blev det, allt blev bara dimmigt, ungefär som fokuserade ut. Det klarade inte hjärnan av det. När man, sen när jag sänkte tempot så fick jag tillbaka synen, och sen när jag provade en gång till att öka så försvann den igen. Och det måste ju vara någon form av överbelastning. Det är ju så mycket intryck som du inte har när du sitter här. Så det blir ungefär som att du inte har tränat på 5 år och sen går du och gör en maraton på en gång. Jag tror man behöver lite längre tid innan man ser vilka skador isoleringen ger.
Mm.
Det märker man inte efter 36 timmar mer än att det blir överbelastat. Sen när man är ute längre så kommer man att se vad det blir för konsekvenser.
Jag heter Dick Sundevall och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Paragraf. Vi återkommer med en ny podd med Jonas Falk när hovrättsdomen har kommit och såväl han som jag har hunnit gå igenom den.
Du har lyssnat på en podcast från magasinet Paragraf. Fler poddar hittar du på magasinetparagraf.se/podd.